Ja, välkomna. Vi börjar med att be. Tack Herre att vi får stilla oss inför dig. Gode Gud, vi ber, fyll oss med tro och helig ande. Och öppna ditt heliga ord för oss idag, vi ber. Tala till oss. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, det är nu sista gången som vi har den här serien om fångenskapsperioden. Och det kommer då handla om Esra, Nehemja och Malaki. Det persiska imperiet var ju jättestort. Jag menar, vi talar om Egypten, hela Turkiet, hela Mellanöstern, Iran, bort till Pakistan, en bit upp i Centralasien. Det är jättestort. Och platser som är viktiga här, Ekbatana var ju den gamla huvudstaden i det mediska riket. Och Persepolis, ja, det låg lite mer där Persien låg från början, men som har blivit då väldigt stort. Och Susas borg, den läste vi om när det gällde Ester. Och så Jerusalem förstås. Och ni ser att Jerusalem är en del av det här väldiga imperiet. Man brukar räkna 539 som start för det här. För att det var ju då som de medispersiska arméerna intog Babel. Och fick ett jättetillskott. Och det var Koresh som var kung då. Och sen kom hans son Kambyses den andre, som tog Egypten 525. Och sen dog han, och då försökte de hålla inom familjen. Bardeja, en bror till Kambyses, försökte hålla makten, men det var bara några månader. Sen kom Darius, det blev en liten kupp där. 522-486. Sen kom hans son Ahasveros, som ibland kallas för Xerxes, från 486 till 465. Och sen kom hans son Artaxasta från 465 till 423. Och vi ska se hur det här förhåller sig till bibeltexten. Det som händer under Koresh tid är att han tillät judarna att återvända till sitt land för att bygga upp templet i Jerusalem. Och man räknar med att ungefär 50 000 judar återvände till landet. Och det var 539, men de kanske var där 538, någonting sånt där. Sen lades grunden till templet 536, men ni ser att det står motstånd där, för att de lokala personerna, de som brukade bestämma i det här området innan judarna kom dit, de gillade inte att templet skulle byggas upp. Och de ville framförallt vara med och bygga. Och judarna sa, nej, det här är Israels Guds tempel. Det är bara vi som får bygga. Och det blev sådana rabalder så att de la ner tempelbygget. Det låg stilla. Ända till 520. Ni ser att det är ju 16 år där emellan. Och då reser Herren upp profeterna Haggai och Zakaria. Och det börjar hända saker. De skickade en skrivelse till kungen av Persien. Och den nya kungen här var ju Darius, har vi sett. Han har setat på tronen i 2 år, fick den här brevet. Och det handlade då om, har verkligen kung Koresh gett en befallning att det här templet ska byggas? Och de hittade Koresh dekret. I Ekbatana hittade de det. Han gav order om att de skulle bygga upp det här templet. Ingen fick hindra dem. De skulle få skattefinansiering på det här templet. Så att inte bara för själva tempelbygget utan också för tempelgudstjänsten skulle de få skattefinansiering. Så det var ju fantastisk vändning på det hela. Så Haggai och Zakaria, De var jätteviktiga för att bygga upp templet. Och 516 så invigdes det här templet och de började med att fira påsk. Sen läser jag om Ester. Hon blev drottning av Persien, gift med Ahasveros. Någonstans 480-tal pratar vi om. Det är oklart exakt när, men ungefär där. Och det var ju det vi hade förra gången. Och sen kommer vi in mot Artaxasta. Den här kungen som styrde så länge, från 465 till 423. Och här kommer ju Esra in i bilden. 458 kommer han till Jerusalem. Han är otroligt viktig för att etablera Guds lag i Juda. Och faktiskt för att bevara hela Gamla testamentet. För vad händer med skriftrullarna när ett folk befinner sig 70 år i fångenskap som slavar i ett annat land? Alltså, vad händer med Gamla testamentet? Det är inte självklart. Och här tror man att Esra har spelat en enormt viktig roll för samlingen och sammanställningen av det Gamla testamentet som vi har idag. Vi tror också att han har skrivit krönikeböckerna. Och förmodligen den som har arrangerat saltaren på det sätt som vi har den idag. Esra, otroligt viktig. Sen har vi Nehemja som fick komma tillbaks och bygga upp murarna och bygga upp Jerusalem. Och här i den här vevan har vi också Malaki. Vi förstår på innehållet i Malakis bok att han måste finnas ungefär samtidigt. Så vi sätter runt 440 på Malaki. Det första vi ska notera är att judarna fick komma tillbaka. Men ni ser att det är bara ett flytt inom samma land. De har ju flyttat inom imperiet. De är ju fortfarande slavar. Och det fattar man när man läser i Esra 9:9. Står det så här: slavar är vi, men vår Gud har inte övergett oss i vårt slaveri, utan let oss finna nåd inför Persiens kungar, så att de gav oss mod och kraft att bygga upp vår Guds hus igen och resa upp dess ruiner. Och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem. Och Nehemja likadant, en bön här från Nehemja, kapitel 9, 36 och 37. Idag är vi slavar i det land som du gav våra fäder att äta dess frukt och dess goda. Där är vi slavar. Dess rika skörd går till de kungar du satt över oss för våra synders skull. De råder över våra kroppar och vår boskap som de vill, och vi är i stor nöd. Så det här är en självförståelse som vi då får acceptera. Att de såg på sig själva som slavar i det persiska imperiet.
Och på grund av synd.
På grund av sin synd. Och det är det vi har sett tidigare, att det norra riket fördes bort i fångenskap till Assyrien, huvudsakligen på grund av avguderi. Och Juda fördes bort till Babel, huvudsakligen på grund av avguderi. Så det är ju på grund av synden. Vi börjar titta lite på Esra, som vi sa, 458. Vi får veta att han var präst och skriftlärd. Väldigt viktigt att han var skriftlärd. Och han var ju viktig då för att rädda hela Gamla testamentet. Esra återvände och hade med sig en hel del präster, leviter och andra, och stora skatter som kom ifrån kungen Artaxasta. Och det var skatter som skulle användas för tempeltjänsten. Han skulle upprätta denna tempeltjänst så att den verkligen skulle fungera. Och det gör han. Han återupprättar tempeltjänsten. Han sätter upp ett system med hjälp av leviter för att lära ut lagen i Juda. Och hör och häpna, upprätta domstolar. För det var ett uppdrag han hade fått med sig från kung Artaxasta. Att upprätta domstolar ibland judarna. Och de skulle döma efter Herrens lag och efter Persiens lag. Både och. Men det är ett mirakel vi pratar om. Och det som vi får förklarat för oss i Esras bok, det är att Herrens hand var över honom. Och därför fick han nåd inför kungens ögon. Och kungen gav honom allt vad han begärde. Det är en sorts konvertering här hos Artaxasta. Kommer vi att se lite senare. Mycket intressant vad Gud använt Esra i kung Artaxastas liv. Vi möter det tragiska med blandäktenskap och faran för nytt avguderi. Och det här är något som vi inte riktigt har koll på, och jag tror att alla bibelläsare reagerar för vad som hände här, att judarna hade gift sig med de olika hedna folken som fanns i området. Och vad var det för problem med detta? Ja, det var alltså fara för nytt avguderi. Som vi sa så fördes det norra riket iväg i fångenskap till Assyrien på grund av sitt avguderi. Och Juda fördes i fångenskap till Babel på grund av sitt avguderi. Och nu är de på gång igen. Samma sak. Vi läser Esra kapitel 9, vers 1 och 2. När detta var fullbordat kom några av förstarna fram till mig och sa: varken Israels folk eller prästerna eller leviterna har hållit sig avskilda från de främmande folken och deras avskyvärda handlingar. Och när de pratar om avskyvärda handlingar i Gamla testamentet, då är det oftast kopplat till avguderi. Från kananéerna, hetiterna, periseerna, jebusiterna, ammoniterna, moabiterna, egyptierna och amoreerna, det var alltså många folk närvarande, de har tagit hustru åt sig och åt sina söner bland deras döttrar. Och det heliga släktet har blandat sig med de främmande folken. Förstarna och föreståndarna var de första att begå sådan otrohet. Så ledarna för folket, de hade gått i bräschen för detta. Och det fanns präster och leviter i den här gruppen. Så nu börjar jag fatta lite grann vad som är på väg att hända. Vi läser ifrån femte Mosebok, kapitel 7, och vers 3 och 4. Så här står det i Mose lag då, om vi håller oss till den som Esra var där för att undervisa. Ni ska inte ingå släktskap med dem. Du ska inte ge dina döttrar åt deras söner. Inte ta deras döttrar åt dina söner. För de kommer då att leda dina söner bort från mig till att tjäna andra gudar. Och Herrens vrede ska då upptändas mot er. Och han ska snabbt förgöra dig. Oj. Första budet var: du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Det var inte så att de lämnade Jahve åt sidan. De liksom bara breddade den smala vägen och sa: nej, men det går att införliva också detta. Andra budet: får inte ha någon beleten eller bild eller något sånt där och falla ner och tillbe inför någonting sånt. Det är förbjudet i Israel. Jahve gick inte att avbilda, fick inte avbildas. Tredje budet, du ska inte missbruka Herren din Guds namn. För Herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Så är det här som är problemet. De hade en förbundsrelation med Jahve. Och här hände det som inte fick hända. Så Gud varnade dem i femte Mosebok. Vi kommer in i domarboken. Kapitel 3 och vers 5 och 6. Så bodde Israels barn bland kananéerna, hettiterna, amoréerna, periséerna, hivéerna och jebusiterna. Och de tog deras döttrar till hustrur och gav sina döttrar åt deras söner och tjänade deras gudar. Domarboken. Och så läser man genom Gamla testamentet och ser att det här var ett problem rakt igenom. Ända till fångenskapsperioden för Israel och för Juda. Så det är det här som har hänt igen. De har just kommit tillbaka till landet och det är på full gång igen. Under Esras tid, de kommer tillbaka ungefär 538. Och 80 år senare så har vi Esra där, 458. Och detta är vad som har hänt. Och Nehemja tar upp samma sak. Och Nehemja tar också upp Salomo. Som ett varnande exempel för folket. Tänk på Salomo som Gud älskade, vad hände med honom? Han gifte sig med de här olika fruarna från de olika folken och började praktisera avguderi. Och Gud sände ju en profet till Salomo och sa, alltså riket kommer inte bestå på grund av din synd. Efter dig kommer riket att delas. Och det var precis vad som hände. 931 så delades Israel. Och vi fick ett land upp i norr som hette Israel med Samaria som huvudstad. Och vi fick Juda ner i söder med Jerusalem som huvudstad. På grund av Salomos synd. På just den här punkten. Och Malaki tar upp samma sak. Så nu börjar vi ana att faran är på väg. Esra reagerade oerhört kraftfullt. Han gick i bön. Han ville inte resa på sig, han bara bad. Han var så förtvivlad inför denna synd. Så till slut började folk fatta, ja men det här var nog allvarligt kanske. Så, de slöt ett förbund. De gav en ed inför Herren. Att de inte skulle göra så här något mer. Och äktenskapen måste upplösas. Och barnen och kvinnorna skickas iväg. Det är det här vi reagerar för när vi läser Esra och Nehemja. Ja, här kan man ha olika tankar. Men jag tror att Israel hade fortsatt i avguderi om inte detta hade skett. För det var precis vad Gud sa i Mose lag. Ni kommer inte att palla stå emot det här. Ni kommer åka dit, den ena efter den andra. Och vi förstår också att Esra var samtida med Nehemja. Och att de här teamade upp, ser vi i Nehemja 8, vers 9. De jobbade ihop, de här två. Esra och Nehemja. Vi kommer till Nehemja. Han kommer ju dit några år senare. Vad blir det? 13 år senare blir det. Kommer Nehemja. Han var munskänk hos kung Artaxasta. Läser vi om i kapitel 1, vers 11 i Nehemja bok. Och vad var en munskänk för någonting? Var en jätteviktig person. Han var oerhört betrodd av kungen. Därför att den här personen måste smaka på vinet. Och på maten, allt som gick in i kungens mun, måste nog munskänken först smaka. För att säga att ingen är på väg att förgifta kungen. Det var jätteviktigt att maten var hälsosam som kungen fick. Så han var väldigt betrodd och han var nära kungen hela tiden. Han träffade honom varje dag. Hans brorsa kommer på besök till Nehemja. Någonstans där, 545-544. Och han får nyheter om Jerusalem. Att murarna ligger nere. Portarna är fortfarande uppbrända. Och det här är ju då, vi såg ju, det är alltså över 80, det är bortåt 90, det är över 90 år efter att de har kommit tillbaka. Så ser det ut på det här sättet. Och det är som att Nehemja träffas av ett knytnävsslag. Hans reaktion är bön och fasta. Han går in i bön och fasta och är förtvivlad och bekänner sin synd och sin familjs synd och sitt folks synd. Och här väcks någonting i hans hjärta under den här böneperioden. Kallelsen att gå tillbaka till Jerusalem och se till att murarna byggs upp och att staden byggs upp. Men han är ju slav. Han har ju ingen makt att liksom åka till Jerusalem. Kom igen, det här går ju inte. Han är i munskänk hos kungen. Och kungen frågar Nehemja, varför är du ledsen? Och då berättar han vad som låg på hans hjärta. Vad Gud hade lagt på hans hjärta. Och han fick tillstånd att återvända för att bygga upp murarna och staden. Jätteviktigt. Vi såg ju när vi studerade Daniels bok och profetierna om när Messias skulle komma och när Messias skulle avrättas. Då utgick vi i vår matematik ifrån Nehemja. För han fick uppdraget inte bara att bygga upp murarna utan också staden. Han fick ett brev, en sorts fullmakt med sig från kung Artaxasta. Han fick en väpnad eskort till Jerusalem så han kunde resa dit väldigt säkert. Han fick tillåtelse att från kungens skogar ta det virke som behövdes för portarna och för sitt eget hus. Allt det material som skulle behövas för det här enorma uppdraget. Och vi ska titta lite på Nehemja som ståthållare och som ledare. Han var en stor organisatör. Alltså han fick ju alla familjerna att ställa upp på detta att bygga upp murarna. Och familjerna byggde samtidigt på Jerusalems murar runt om. Inte så att de höll på bara med en sektion och så när den var klar så gick de till nästa. Nej, hela muren byggdes samtidigt av olika familjer. Som tävlade mot varandra. Och det är ju helt makalöst. De lät sig inte skrämmas. Det var dödshot. Alltså Israels fiende ville absolut inte se den här staden befästas igen. Och bli en befäst stad med murar runt omkring. Så de hotade på olika sätt. Men de beväpnade sig. Och de fortsatte att bygga under dödshot. Och de hade svärdet hängande vid sin sida. Och de visste att det kunde komma ett anfall när som helst. Nehemja gav mat åt arbetarna. Han såg till att alla som jobbade där blev mätta och mådde bra. Men det hade uppstått ett problem. De rika judarna hade utnyttjat de fattiga. Och de fattiga hade måste pantsätta sina jordar och sina vingårdar. Och de hade skulder upp över öronen. Och deras barn blev slavar till de andra rika judarna. Och Nehemja gick rakt emot det här och sa. Ni måste efterskänka alltihopa till era bröder. Ni kan inte göra så här. Och de gjorde det. De efterskänkte alla skulderna. Så där var hela detta arbetslag nu som ett igen och de jobbade på murarna. Fantastiskt. Och murarna kom upp på 52 dagar. Och Herren fick äran, för man betraktade det här som ett mirakel. Att det kunde gå på mindre än 2 månader. Och de hade en väldigt pampig invigning när de gick uppe på murarna. Ni vet, murarna var ju breda för att man skulle kunna då stå där och försvara staden. Så det var ju inte bara en mur, utan det är ju breda murar. Och de gick från ena sidan, gick ett gäng och de spelade och sjöng lovsånger. Och så var det ett annat gäng som gick så här, och Esra gick med ena gänget och Nehemja gick med det andra gänget. Och så träffades de vid templet. Och där firade de en gudstjänst och tillbad Herren. Så det var en väldigt pampig invigning på de här murarna. Men Jerusalem låg ju nästan öde. Och vi ska läsa ifrån hur det är beskrivet i Nehemjas bok, kapitel 2 och vers 17. Men nu sa jag till dem, alltså det är Nehemja som talar till de ledande i Juda: ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nedbrända. Kom, låt oss bygga upp Jerusalems mur så att vi inte behöver bli föraktade mer. Så staden var i stort sett öde. Det här var alltså en stad som hade bränts ner av babylonierna. De hade rivit ner templet, rivit ner murarna. Jerusalem var förstört. Och hade alltså på Nehemjas tid aldrig återuppbyggts. Titta hur det står i 7 kapitlet, vers 4. Staden var vidsträckt och stor, men där fanns inte mycket folk, och husen var inte uppbyggda. Hur kommer det sig att den här staden inte var uppbyggd? Det är ju konstigt alltså. Så lång tid efteråt. Templet hade byggts upp och det stod klart 516. Men staden var alltså i katastroftillstånd. Fortfarande så här långt efteråt. Och det berodde ju på att folk kämpade med näbbar och klor för att staden inte skulle byggas upp. De hade ju massor med motståndare runt omkring. Och det var ju de som dödshotade Nehemja och så när de skulle bygga upp murarna. Och vi läser i Esra kapitel 4, vers 21. Här har de skickat ett brev till kungen. Och det här är när Artaxasta, en ny kung, skickar de det här brevet. Och i början av Artaxastas regering kom alltså ett byggförbud på grund av det här brevet de hade skickat. Slutsatsen var det här, Esra 4:21. Utfärda därför en befallning att dessa män ska sluta. Denna stad ska inte byggas upp förrän jag befaller det. Så det var totalt byggstopp i Jerusalem. De fick inte bygga upp stan. Det hade kungen befallt. Och sen då ser vi samma kung, totalt förvandlad i närheten av Esra och även Nehemja. Helt makalöst.
Hans omvändelse.
Ja, någon sorts omvändelse är det ju. Vi vet inte detaljerna, men vi kan inte se någonting annat än att han först skriver det här dekretet, totalt byggförbud för Jerusalem, och sen då skickar Nehemja för att bygga upp murarna och staden. Hur löstes det här i Nehemjas bok? Ja, Nehemja gjorde en reform. Var tionde jude flyttades in i staden. Vi läser Nehemja 11, 1 och 2. Folkets förstar bodde i Jerusalem. Det övriga folket kastade lott, för att på så sätt var tionde man skulle utses att bo i Jerusalem, den heliga staden, medan 9/10 skulle bo i de andra städerna. Folket välsignade alla som frivilligt bosatte sig i Jerusalem. Så var tionde jude bosatte sig i Jerusalem. Och det är klart, då måste man ju bygga upp staden. Då var det ju inget snack om att här ligger i ruiner. Var ska vi bo någonstans? Ja, men det var ju bara att sätta igång och bygga upp staden. Så Gud använde Nehemja, en fantastisk reform, för att få Jerusalem på fötter igen. Och Nehemja fattade goda beslut kring tiondegivandet, tempelgudstjänsten, sabbaten, blandäktenskap och så vidare och så vidare. Han var en fantastiskt duktig ledare och ståthållare som Gud hade kallat till det här uppdraget. Vi kommer till Malaki samtida. Malaki betyder min budbärare. Det vet jag att ängel betyder budbärare. Och på arabiska ska man säga Malaki. Då säger man min ängel. Så det är liksom min budbärare. Det är vad Malaki betyder. Den här boken har vi delat in så här då. Det är en inledning, första versen. Och sen kommer Gud och betygar sin kärlek till det här folket. Till Israels folk. Kapitel 1, vers 2 till 5. Men sen kom problem. Prästens ordlydnad kring offren. De tog det här med offren som en klackspark. Det var inte så noga, tyckte prästerna. Men det tyckte Gud alltså var noga. De offrade upp skadade djur och vad som helst. Och Malaki undrade liksom, skulle ni ge såna här saker till eran ståthållare? Aldrig i livet. Men varför tror ni då att himmelens Gud skulle acceptera att ni inte gör som han har sagt i sin lag? Och så kom det här med sanktionen av blandäktenskap, och vi såg att det fanns präster och leviter i den här gruppen som hade tagit hedningar som fruar. Så det här var ett problem. Så även Malaki tar upp det här. Och vi läser till slut om Herrens dom och frälsning, kapitel 2, 17-4, 6. Och i det här avsnittet finns ett löfte om hur Gud ska ta hand om saker och ting. Och vi som läser Nya Testamentet förstår ju liksom att aha, Gud ska ta hand om det här, inte bara lokalt, utan han ska ta hand om det på något väldigt stort sätt. För då kommer Johannes döparen helt plötsligt in i bilden. Så här står det i Malaki 3:1. Se, jag ska sända min budbärare, alltså Johannes döparen vet vi då. Och han ska bereda vägen för mig. Och vem är det som talar här? Det är Jahve. Så det ska komma en budbärare som ska bereda vägen för Jahve. Och Herren som ni söker ska plötsligt komma till sitt tempel, och det är Gud. Förbundets sändebud som ni längtar efter blir Johannes döparen igen då. Se, han kommer, säger Herren Sebaot. Det är intressant. Och det här är avslutningen av Malakis bok, som vi ofta läser lite fel, vi som är svenskar och västerlänningar. Och inte förstår riktigt hur det fungerar i Bibeln. Kom ihåg min tjänare Moses lag, som jag gav honom på Horeb, stadgar, föreskrifter för hela Israel. Vad är det vi ska komma ihåg i det här avsnittet? Lagen som Gud gav genom Mose. Den ska vi komma ihåg. Se, jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer, den stora och fruktansvärda. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Och det här med fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till fäderna, det brukar vi läsa som en kärnfamilj liksom. Ja, men det är väl, det är mors dag idag liksom. Så att det är det här det handlar om, att vi ska ha bra relationer inom familjen. Nej, då har vi liksom inte läst så noga. Fäderna, det är just Mose Så lagen kom igen. Vi ska alltså tänka på Guds lag. Så barnen ska tänka på fäderna. Abraham, Isak, Jakob, Mose. Det är det man ska tänka på. Och tänka på förbundet som Gud har gjort med Israel. Och den här lagen, det är den ni ska hålla er till. Och när barnen vänder sina hjärtan till fäderna, då är det det de vänder sina hjärtan till. Och när man lyssnar på Johannes döparen så hör man ju precis detta. Omvändelse. Annars kommer domen. Det är precis det här Johannes döparen predikar. Och det är omvändelsens dop. Och de ska tro på den som kommer efter honom. Och vem var det då? Det var ju Gud, Jahve, som skulle komma efter budbäraren. Och vi har sett hur ängeln Gabriel kom till Zacharias när han var i templet. Och hänvisar till just kapitel 4, vers 5 och 6 i Malaki i det han säger. Att han ska gå framför Herren, framför honom i Elias ande och kraft. Kommer härifrån det ängeln Gabriel säger. Zacharias bekräftar ju det här också när han väl är född, Johannes döparen, och Zacharias kan prata igen. Så säger han, du mitt barn ska kallas den högstes profet, till du ska gå framför Herren. Och Johannes döparen själv förstås bekräftar ju detta. Vem är du? Jag är rösten av en som ropar i öknen. Bana väg för Herren. För stigarna jämna för honom. Han visste vem han var. Och Jesus har alltså bekräftat på flera ställen att Johannes döparen är den här personen som är profeterad om i Malaki 4. Det är han som är den här Elia. Vi ska göra en reflektion av situationen under det persiska imperiet. Alltså när man sätter sig in i situationen så inser man hur skört och svagt allting var. Man tänker, ja, men vad bra, de har kommit tillbaka, det blev halleluja hela vägen. Nej. Det blev inte det. Det var skört och det var svagt. De hade visserligen befriats från fångenskapen, men de uppfattade fortfarande sig själva som slavar i det persiska imperiet. Jerusalem låg delvis i ruiner nästan 100 år efter återkomsten till landet. Så såg det ut. Vad gör Gud? Herrens lösning var att resa upp profeterna Haggai och Zakaria för att färdigställa templet, och det var klart 516 före Kristus. När folket hotades av förintelse använde Gud drottning Ester och Mordokai. När det andliga livet i Juda var på väg att vittra sönder reste han upp Esra för att återinföra Guds lags särställning i landet. Han reste upp Nehemja för att återuppbygga och befolka Jerusalem. Reformera samhället och se till att tempelgudstjänsten skulle fungera enligt Guds lagar. Utan Guds ord hade inte judarna klarat av att följa Herren. Vi har samma situation bland oss kristna i Sverige idag. Om vi inte håller oss till Guds ord kommer inte heller vi att kunna följa Herren. Det är en slutsats som vi kan dra ifrån denna fångenskapsperiod i det persiska imperiet. Ja.
I ljuset av allt detta, är det möjligt att Gud viger landet åt förintelse igen?
Mm. Ja, du menar nu?
Ja.
Ja, vi tar ju inte bort någonting från Gud. Vi kan inte säga Gud kommer aldrig, Gud kan inte, för han har i historien gjort detta. Och man kan säga att samma sak då. Ja, man kan säga till exempel, vi har ju studerat nu fångenskapsperioden, och vi vet att Jerusalem gick under, vi vet att templet förstördes. Och då kan man tänka sig, när det kommer ett nytt tempel, det kommer nog aldrig att förstöras. Så kommer Jesus och säger, här kommer inte lämna sten på sten. Allt kommer att rivas ner. Och det gällde då det här nya fantastiska templet som stod där i Jerusalem. Och år 70 så hände det. Så det är ju svårt att säga, bara för att det hände en gång i historien, så kommer Gud aldrig mer att göra så här. Det kan vi inte säga säkert. Vi kan inte det. Det vi ber för, det är ju judarnas frälsning. Och vi är tacksamma över att många judar finner Yeshua som sin messias i just dessa dagar. Att det är en väckelse som pågår i Israel. Ja.
Jag tänkte om du backar till första bilden.
Vilken allra första bild?
Där man ser murarna. Att de har ju faktiskt...
Du menar den bilden? Ja.
De har ju grävt ut så att de har hittat Nehemjas.
Ja, den bilden har jag inte kommenterat. Tack. Det här är från Jerusalem, bilden. Om ni ser stenarna som ligger uppe till höger, så ser ni att de är liksom tillagda efteråt. De är inte likadana som stenarna som ligger längre ner. Det här är man säker på är Nehemjas mur. Det vi ser här, de här tillagda stenarna uppe där till höger. Så även idag kan man faktiskt titta på stenar som byggdes upp under Nehemjas tid. Det är ju fantastiskt. Vad vill du kommentera det, utan bara påpeka?
Nej, jag ville bara säga det, att det är så hur utgrävningarna bekräftar Bibelns
ord. Ja, det gör de. I Nehemja läser vi att murarna byggdes upp. Vi tittar på stenarna. Ja, det här måste vara från Nehemjas tid. Ja, tack. Ska vi be tillsammans? Herre, tack för ditt ord. Ditt ord är också våra fötters lykta och ljus på vår stig. Gode Gud, hjälp oss att ta ditt ord till våra hjärtan och ge oss nåd i den heliga andes kraft att följa dig, vår älskade Herre Jesus Kristus. Amen.